Mattias heter jag, som sagt. Jättekul att få komma tillbaka. Jag har varit väldigt glad när Valdemar frågade mig om jag ville komma hit och predika. Det vill jag alltid göra när jag kan. Mitt ämne idag är apologetik. Det är ju något som ligger på mitt hjärta. Jag tänkte bara nyfikenhet kolla hur det är väldigt... Jag hör mig själv väldigt tydligt. Går det att... Där försvann det. Toppen, tack. Hur många av er känner till det ordet, apologetik? Jag har en misstanke om att det är några fler, om man skulle ta jämföra med andra församlingar, att det är statistiskt fler som känner till det här ordet. Jag vet inte om det, vad det beror på, det kan vi fundera på. Men det är i alla fall, för er som inte vet, den del av kristen tro eller teologi som har att göra med varför den kristna tron är sann. Hur man kan veta att den kristna tron är sann. Och det är såklart ett stort ämne med många olika delar. Vi kan beröra sånt som ondskans problem. Vi kan prata om vetenskap och tro. Många olika ämnen. Bibelns trovärdighet och så vidare. Alla intressanta ämnen såklart. Men idag så vill jag fokusera på det ämnet som inom apologetiken rör själva kärnan i det kristna budskapet. Dessutom har vi ju alldeles nyss haft påsktider. Så idag vill jag prata om Jesu uppståndelse och närmare bestämt bevis för Jesu uppståndelse. Och det passar ju också väldigt väl in med den här filmen och den här inledningen som vi såg och hörde. Så jag ska tala en stund, tänkte jag. Sen tänkte jag att ni skulle få med och tänka lite också. Och sen avslutar jag. Låter det okej? Okay? Ja, bra. Så det kanske blir lite mer föreläsning än predikan idag. Och kanske någon minut extra. Men jag har tvingat Valdemar att ta bort en låt. Så att det kommer inte ta längre tid än vad det skulle gjort. Jag vill be en bön innan jag börjar, tänkte jag. Tack Gud för att du är här och känner var och en av oss. Du vet våra tankar och våra funderingar som vi bär på in i den här gudstjänsten. Hjälp oss att höra ditt ord, lägga bort det som inte kommer från dig och ta emot det som kommer från dig. Hjälp oss ha öppna hjärtan. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag har haft förmånen att vid flera tillfällen få besöka olika gymnasieskolor och fått dela min bild av vetenskap och tro och sen få ta emot studenters frågor. Och även om jag då pratar om vetenskap och pratar om sånt som Big Bang eller evolution och sånt, så när vi väl kommer till frågestunden så av någon anledning så vrids det alltid över till att handla om Jesus. Han är, som en student sa, boven i dramat. Så det handlar alltid om Jesus trots att vi börjar på ett annat ställe. Och rätt så nyligen var det en kvinnlig student som sa: jag förstår inte varför kristna måste blanda in det här med Guds son och uppståndelsen och mirakler i Jesus. Jag har läst att han var en väldigt snäll person som vi kan lyssna på. Räcker inte det? Jag kan bara inte tro på det här övernaturliga. Så uttryckte hon. Och det som den här studenten uttryckte, det tror jag är en ganska vanlig bild av Jesus när man frågar människor. Även om jag måste säga att det också, man märker att det håller på att förändras när man pratar med människor. Vi såg ju ett exempel på det på filmen här, men det finns en nyfikenhet och en öppenhet som är större. Men jag tror att den här bilden fortfarande finns kvar och är ganska vanlig. Så jag ställde frågan tillbaka: om Jesus bara var en snäll person, varför tror du då att han blev korsfäst? Jag menar, till och med romarna, även om de inte var riktigt kloka på många sätt, skulle inte korsfästa någon bara för att någon var en snäll person. Till och med om det var en supersnäll person. Det finns många bra utmaningar emot den kristna tron, men att Jesus bara skulle vara en snäll person är inte en av dem. Första Petrusbrevet 3:15, där står det: Herren Kristus ska ni hålla heliga era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Så under påsken så har vi sjungit om och talat om Jesus död och uppståndelse. Men frågan är, hur vet vi att det här hände på riktigt? Och när frågan kommer, kan du svara, hur vet vi att det här hände? Så idag vill jag titta på ett enkelt exempel på hur vi faktiskt kan veta att Jesus gick ur den här tomma graven levande. Men innan jag gör det så vill jag säga någonting som är viktigt. Jag vill nämna tre saker, tre stora saker som blir sant om Jesus har uppstått igen. Tre saker som vi vet om livet. Tre saker vi ofta funderar på i livet som blir sanna om Jesus uppstod. För det första, om Jesus har uppstått igen så finns det en Gud. Om Jesus besegrar döden genom sin uppståndelse så finns Gud på riktigt. Det finns många argument för Guds existens, som att det måste finnas en orsak till universum. En Gud som har orsakat den. När vi har objektiva rätt och fel så pekar det mot en Gud som har gett oss en standard för vad som är rätt och fel. Men om Jesus har uppstått igen så visar det sig att den värld vi lever i är övernaturlig och att det finns någon som har makt över liv och död. Om du ber en vän hålla i din telefon medan du lämnar kyrksalen en liten stund för att hämta någonting, och så kommer du tillbaka och så visar det sig att det är en stor spricka i din telefonskärm när du kommer tillbaka. Och så säger din kompis som ska förklara det här, säger att när jag satt och höll i telefonen, då kom det en fjäder från himlen, från taket, som landade på telefonen och då sprack skärmen. Jag tror inte att någon skulle säga så, men varför skulle vi inte tro på att det var så? Varför duger inte den förklaringen? Jo, men det krävs en kraftfullare förklaring som anledning till att det har blivit en spricka i telefonen. Och om någon dör efter att ha förutspått att det ska ske och sen läggs i en grav och uppstår igen, så behövs det en övernaturlig, supermäktig förklaring. Det räcker inte med vad som helst för att förklara den händelsen. Det behövs någon som har makt över liv och död. Så om Jesus uppstått igen så vet vi att Gud är verklig. Men för andra, om Jesus uppstod igen så innebär det att vi också vet vilken religion som är sann. Många religioner vill berätta för oss hur vi kommer fram till det som är sant. Men Jesus sa, jag är sanningen. Många religioner säger, så här hittar du till Gud. Men Jesus säger att han är Gud. Och när han skulle ge bevis för det han påstod om sig själv, att det var sant, så pekade han emot sin uppståndelse. Så om Jesus uppstod igen så vet vi att det han sa om sig själv är sant. Och då vet vi vilken religion som hade rätt. Så vi vet att Gud finns och vi vet vilken religion som beskriver honom på rätt sätt om Jesus uppstod. Men jag tror också att vi kan veta, som sista punkt, att det finns liv efter döden. Det finns en film från 90-talet som heter Flatliners. Den heter Dödlig puls på svenska. På 90-talet fick alla engelska titlar svenska titlar också. Och i den här filmen så är det tre läkarstudenter som vill undersöka om det finns liv efter döden. Så hur gör de då? Jo, de sänker pulsen på varandra så att deras hjärta kommer till en punkt där de dör. Och sen upplivar de varandra igen så att de kan undersöka. Vad såg du? Hur gick det till? Vad hände när du dog? Det här är ju såklart en ganska hemsk undersökning. Men det finns ju någonting här ändå. Man vill ju veta, vad händer efter döden? Och fråga någon som varit där. I filmen så håller de sig under 4 minuter. Det är tydligen där gränsen går för att man ska riskera hjärnskador. Jesus var inte död i 4 minuter. Han begravdes i en grav och uppstod igen på 3:e dagen. Och Jesus säger, jag går bort till fadern för att förbereda plats för er. Så om Jesus faktiskt uppstod från döden så är Gud verklig, kristen tro är sann och det finns liv efter döden. Vi sjunger ofta om att Jesus är vår frihet. Frihet från vad, kan man undra då? En del av det är ju friheten från rädslan för döden. Så vi kan bokstavligt talat säga att allt hänger på den här frågan. Uppstod Jesus igen? Så då är frågan, hur vet vi att det är sant? Och vi skulle kunna prata i timmar om det här. Det finns mycket forskning. Men målet idag är ett kort enkelt case som kan ge oss tryggheten att det här går att lita på. Och att vara redo att svara när någon frågar. Varför tror du på det där? Och jag vill göra det genom att titta på fyra trovärdiga historiska fakta som bäst går att förklara med att Jesus uppstod igen. Det första är att Jesus dör genom korsfästelse. Jesus dör genom korsfästelse. Hur vet vi att Jesus faktiskt dog genom korsfästelsen? Ja, men ett sätt, lite förvånande, är att titta på det utifrån ett medicinskt perspektiv. För det finns läkare och forskare som har tittat just på korsfästelsen och funderat på vad är det man dör av när man blir korsfäst? Är det någon som vet vad det är som orsakar döden när man hängs på ett kors? Kvävning, det är klart. Jag gissade att det kanske fanns någon som visste. Man dör av kvävning, man får inte luft. För att kunna andas måste man dra sig själv upp i spikarna och sen sjunka ihop och sen dra sig upp igen. Och till slut så orkar man inte. Och till slut så får man, dör man av andnöd. Och därför krossar man också delar av kroppen på den korsfästa för att de inte ska kunna dra sig upp. Man krossar benen, man krossar latsen på människorna för att de inte ska kunna dra sig upp och hålla få andan. Så korsfästelsen kan man säga var vetenskapligt framställt för att orsaka så mycket smärta och så mycket förutmjukelse som möjligt. Jesus blev piskad av romarna, hängd på ett kors som var designat för att döda någon så effektivt som möjligt. Ingen överlevde en korsfästelse. Men då kanske någon tänker, men det här står ju bara i Bibeln. Tänk om de bara hittade på det här med korsfästelsen. Ja, för det första så är det inte sant. Det finns flera källor, upp till 6 andra källor som bekräftar det som Bibeln skriver. Bland annat 2 historiker och en komiker som skriver och bekräftar det som Bibeln säger, att Jesus blev korsfäst. Men ännu viktigare är frågan, varför skulle någon hitta på att deras hjälte blev korsfäst? Det här var ju inte direkt en ärofylld hjältedöd, utan snarare tvärtom. Det här var den mest förutmjukande, utlämnande, pinsamma döden man kan tänka sig på den tiden. Och om man ska hitta på en berättelse om en man som man vill göra till en hjälte, då hittar man inte på att den blev korsfäst. Så i princip alla forskare, både kristna och icke-kristna forskare, är överens om att Jesus dog på ett kors. Det är ingen som ifrågasätter det. I alla fall inte på historiska grunder. Den andra fakta vi har, det är att den grav där Jesus blev lagd i hittas tom. Den grav där Jesus blev lagd i hittas tom. Det finns flera anledningar till att vi vet att graven är tom. En forskare som heter Gary Habermas, som har forskat mer om det här än någon annan levande människa. Han har skrivit en bok på 5000 sidor om varför uppståndelsen är historisk. Och han har skrivit ungefär 40 olika bevis för att graven är tom. Och jag ska inte ta alla, lovar, men jag ska ta några som sticker ut, tänker jag, för mig i alla fall. Den första är, enligt alla 4 evangelierna, vilka är det som hittar graven tom? Vilka är det som hittar den tomma graven? Det är kvinnorna. Alla 4 evangelierna berättar om att det är kvinnor som hittar graven tom. Varför är det viktigt? Jo, men i en patriarkal struktur, alltså där män framförallt bestämmer, så hade kvinnor mycket lägre status än män. Män var ofta mer utbildade. Det var de som bestämde i den kulturen. Kvinnorna fick som till exempel inte vittna i en domstol, för man litade inte på deras vittnesmål. Man litade inte på deras omdöme. Faktiskt var det så att ju viktigare en händelse var, desto mindre var chansen att det var kvinnor som skrev om den. Så funkade det i den kulturen. Så om du är en lärjunge nu och hittar på en berättelse, och för att den här berättelsen ska fungera så måste graven vara tom. Och du måste också ha att folk ska tro på den här berättelsen. Vilka är de personer du antagligen inte kommer använda som en källa, eller borde använda som en källa? Kvinnor, eller hur? Barn hade antagligen varit bättre att använda som att de hade hittat graven än kvinnor i den här kulturen. Så det här tyder ju på att det inte är påhittat. För skulle de hitta på något sånt så hade de antagligen inte beskrivit det på det sättet. Och det här pekar mot att det var faktiskt det som hände. En annan intressant anledning att graven är tom är den här. Är det någon som vet vilken stad Jesus blev korsfäst i? Bra. Jag tänkte säga att det är inte en trickfråga, men det var snabb. Jag sa innan att korsfästelsen var designad för att skämma ut den som blev korsfäst. Och det betyder att det var en offentlig händelse. Alltså alla kunde se den. Varför gjorde man så? Jo, men det var ju för att människor skulle bli rädda och inte våga trotsa eller gå emot romarriket. Så folk blev korsfästa på ställen där alla kunde se dem. Och Jesus la sen också i en känd grav. Vi vet till och med vem som ägde graven som Jesus la i. Josef hette han. En högt uppsatt medlem i det judiska rådet. Så igen då, om man ska hitta på en berättelse som hände för några veckor sedan om en tom grav i Jerusalem. Var någonstans skulle det vara svårast att få igång en sån påhittad story? I Jerusalem, eller hur? Säg att du ska berätta om din senaste semester för några du känner. Och tänk dig att du börjar berätta om det här stället. Och sen av någon anledning så börjar du överdriva lite vad som hände på den här semestern. Det ska verka lite bättre, lite mer. Jag förstår att ingen av er skulle göra det här. Men tänk, föreställ dig att ni skulle göra det här. Börja överdriva, imponera lite. Men så är det någon i gruppen som säger, ja, men där var ju vi förra året. Plötsligt blir det lite jobbigare att börja hitta på saker om det här hotellet. För då finns det, nu finns det ju någon som kan kolla upp och liksom undersöka din fakta som du påstår här. Det är svårt att få en story, en påhittad story att fungera om det finns någon som kan kolla upp och peka ut sanningen. Lärjungarna börjar prata om Jesus, att han uppstod i Jerusalem på platsen där han blev korsfäst och begravd. I en grav som alla kan kolla upp. Hade de hittat på det så hade det såklart varit mycket smartare. Det fanns många städer runt omkring. Eller varför liksom inte Australien när man ändå håller på? Ta en annan plats där det inte är lika lätt att kolla upp. Allt de hade behövt göra var att säga, kolla här, här är kroppen. Och sen hade storyn varit död. Att de kan sprida den i Jerusalem pekar mot att graven faktiskt var tom. Så här då, så här har vi kommit så här långt. Jesus dog genom korsfästelse. Jesus grav hittas tom. Men nummer tre, människor ser Jesus levande efter att han dött. Hur vet vi att Jesus visade sig för människor efter sin död? Praktiskt taget alla forskare, judar, kristna, ateister, agnostiker och till och med allt däremellan håller med om att lärjungarna hade upplevelser som gjorde att de var säkra på att de mött den uppståndne Jesus. Så alla forskare, oavsett bakgrund nästan, praktiskt taget är överens om att lärjungarna hade sådana upplevelser. Så om man vill säga att det var något annat som fick dem att tro det, då behöver man ha en annan förklaring. Här kan man prata om intressanta saker. Många olika intressanta delar av det här. Men en sak som är väldigt intressant, det är det som Paulus skriver om i första Korinthierbrevet. Paulus skriver, och när vi tittar på Bibelns texter nu så gör vi det inte som att det här skulle vara sanning inspirerat ord från Gud eller sant bara för att det är Bibeln, utan vi tittar på det som vilket historiskt dokument som helst. Och kapitel 15 i Korinthierbrevet handlar främst om uppståndelsen. Så när forskare tittar på den här texten så hittar de någonting som är väldigt intressant och spännande. Så Paulus han skriver till kristna som bor i den här staden i Korint runt år 55. Det vill säga ungefär 20 år efter att Jesus blev korsfäst. Så det finns fortfarande folk kvar som var med på den tiden när det hände. Och så skriver han så här. Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv hade tagit emot är följande. Här säger han, nu ska ni få, ni i Korint, något som jag har fått ta emot. Han för det vidare. Vad är det han för vidare? Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda i enlighet med skrifterna. Han visade sig för Kefas och sen för de övriga av de 12. Efter det visade han sig för mer än 500 troende på samma gång. Vad är det Paulus gör här? Han för vidare en sammanfattning eller en trosbekännelse av vad han själv fått ta emot. Så om någon frågar idag, vad är det ni kristna tror på egentligen? Så kan vi svara, ja men kolla i Bibeln, där står det vad vi tror på. Men innan Bibeln blev nedskriven, vad svarar man på frågan då? Vad är det ni kristna tror? Svaret var att de hade såna här korta formuleringar som var kärnan i det som de trodde på. Det är det som Paulus för vidare här. Jag ger er något jag själv fått ta emot. Jesus dog, han blev korsfäst, uppstod, han visade sig för Petrus, för de 12 lärjungarna och för 500 på en gång och sen också för mig. Så om Paulus skriver det här år 55 och han fick något som skrivits ner tidigare, så är ju frågan, när fick Paulus ta emot det här? Med stor sannolikhet så fick han ta emot det när han träffade apostlarna, de 12, 3 år efter att han blivit kristen. Så här har vi den tidigaste texten på vad som beskriver vad kristna trodde på. Antagligen kommer den här texten från 4 år efter det att Jesus dog. Och då hade den också redan blivit nedskriven. Så då, den går tillbaka ännu tidigare än så. Många forskare daterar den till några månader efter att Jesus dog. Så här kan vi läsa om att Jesus dog, uppstod och visade sig för Petrus, för apostlarna, för kvinnor, för 500. Här har vi alltså en tidig, väldigt, väldigt tidig källa som visar att människor mötte Jesus efter sin död. Och det som gör den listan så häpnadsväckande är att det fanns människor kvar som levde som Paulus antagligen kände. Och Jesus visar sig inte bara för dem som tror. Till exempel så visade sig Jesus för Paulus, som på den tiden hette Saulus och förföljde kyrkan. Inte heller Jesus bror trodde på honom, men blev sedan en kristen ledare. Så om man tänker att man har en bra naturlig förklaring för vad som hände, vad som förklarar varför lärjungarna trodde att de mötte Jesus efter sin död, så måste man också ha med en förklaring varför han mötte de som inte ville tro på det, men som ändå blev övertygade efter att ha mött Jesus. Ibland så undrar folk, varför visar sig bara Jesus för troende? Det gjorde han inte, men alla han visade sig för blev troende. Så vi har goda skäl att tro att Jesus blev korsfäst. Vi har goda skäl att tro att Jesus grav hittas tom. Och vi har de här rapporterna som visar att de här olika människorna vid olika tillfällen, grupper, individer, troende och icke-troende, upplevde att de mött honom efter att han dött som levande. Den sista poängen som jag vill göra, som jag själv tycker är övertygande, handlar om den förvandling som sker i lärjungarna och vad det kostade lärjungarna att tro på Jesus. Vi vet från kyrkohistorien att Petrus blev korsfäst, Andreas blev korsfäst, Filippus blev korsfäst, Bartolomeus blev flodd, Jakob blev halshuggen, Matteus dödades med svärd, Mattias blev stenad till döds, Johannes blev dödad efter att han utvisats, Lukas blev hängd, Jakob den rättvise blev halshuggen, Markus blev dragen bakom en häst tills han dog och Paulus blev halshuggen. För vissa av de här så är det svårt att veta vad som är kyrkohistoria, vad som är tradition och vad som är historiskt korrekt. Vi kan ha hög trovärdighet på åtminstone 4 av dem. De är helt säkra. Men egentligen så spelar det inte så stor roll. Allt som spelar roll är att de här, vad som kostade de här att följa Jesus. De som får vara med Jesus, som att han blir, som blir korsfäst, de som följt honom de 3 åren, de som satt sitt hopp till honom, allt sitt hopp till honom, får vara med om hans korsfästelse och hans död. Allt hopp verkar ute och de går hem och de går tillbaka till sina gamla liv och överger allting. Och sen blir de övertygade om att Jesus har uppstått igen och dessutom är de villiga att dö för att få berätta om det. Det är bara att läsa början av apostlagärningarna. När den heliga ande faller över dem så börjar de berätta om Jesus. Och vad händer efter att de berättat om Jesus? Jo, de hotas, de blir slagna, de sätts i fängelse, de blir stenade. Och i kapitel 4 säger man åt dem, sluta predika om Jesus, annars så kommer någonting hända med er. Men Petrus svarar, nej vi kan inte. För vi vet vad som är sant. Vi litar på Gud. Så någonting händer i lärjungarnas liv som vänder upp och ner på deras världsbild och deras liv. Det kommer något helt nytt. Något som inte fanns i deras världsbild innan. Men som de är beredda att följa till och med till döden. Så om man tar ett steg tillbaka och kollar på det vi vet. Vi vet att Jesus blev korsfäst. Vi har goda skäl att tro att graven var tom. Vi har flera rapporter som berättar om att Jesus visade sig för människor efter att han dött. Och vi ser hur lärjungarna blir förvandlade från rädda, oroliga människor till något helt nytt som är beredda att dö för övertygelsen om att Jesus har uppstått och vänder upp och ner på hela romarriket i bara farten. Hur kan vi förklara det här på bästa sätt, de här fakta vi har? Ja, om man googlar eller om man tittar på olika forskare så kommer man genast upptäcka att det finns en hel rad med alternativa förklaringar. Alltså förklaringar som inte tar med uppståndelsen, som inte vill ha med något övernaturligt. De allra flesta forskare håller med om de här fakta som jag har påstått. Men de är inte alltid så sugna på att dra slutsatsen att Jesus har uppstått. Och mycket beror det på att man har bestämt sig innan för att vi kommer inte ta med en övernaturlig förklaring. Så det jag vill göra nu tänkte jag är att jag ska lägga upp på väggen några av de vanligaste alternativa förklaringarna. Och så tänkte jag att ni i raderna här kan få samtala om några stycken av dem och se om ni tycker att de kanske håller. Eller att om de inte fungerar. Varför i så fall de inte håller eller varför de fungerar. Så här kommer de. Kvinnorna gick till fel grav. Lärjungarna stal kroppen och hittade på uppståndelsen. Lärjungarna hallucinerade och trodde att de hade mött Jesus. Jesus svimmade bara och överlevde korsfästelsen. Det här är de vanligaste naturalistiska förklaringarna av de här fakta vi har. Så jag tänker att jag ger er några minuter i bänkarna så får ni till den grad ni är bekväm med att samtala om de här frågorna. Då ska jag avbryta er tyvärr. Jag hoppas att du har haft en bra pratstund. Jag hoppas att kanske kunna dra några slutsatser. Får jag be om er uppmärksamhet? Det finns ju mycket att prata om här såklart. Och det, som tur var så är det väl, gissar jag, att det är fika efteråt i alla fall. Så då kan man fortsätta där, tänker jag. Jag tänkte jag skulle säga några ord som... Vill du säga någonting, Paul? Ja, men jag gör en avslutning nu och sen så. Ja. Men jag tänkte jag skulle ta en avslutning och dra några slutsatser. Om kvinnorna gick till fel grav så skulle det möjligen kunna förklara varför graven var tom. Men det skulle inte förklara hur lärjungarna kunde predika i Jerusalem. Och varför de var villiga att dö för den övertygelsen. Det skulle inte, den förvandlingen skulle inte räcka till. En del säger Jesus dog inte på riktigt på korset. Han svimmade bara och sen vaknade han till och kom tillbaka. Men jag tror inte att den fungerar heller. Man dog av korsfästelsen som vi sett. Jag läste också en ganska rolig kommentar om just det här från en ateist. Han skriver: så du menar att Jesus svimmade, lyckades krypa hem från korset på något sätt, dök upp blodig och slagen hem till lärjungarna och sa: hej, kolla jag uppstånden. Ni kan också få vara med om en uppståndelse som jag. Jag tror inte att det skulle vara speciellt övertygande. Han skulle vara blodig, trasig, sårad. Inte så övertygande. En annan vanlig förklaring, den kanske vanligaste förklaringen, är att lärjungarna såg hallucinationer. Det här är som sagt en av de vanligaste förklaringarna som man kan hitta i bland forskare. Men tänk på vad en hallucination inte förklarar. Den förklarar inte att graven är tom. Graven blir inte tom bara för att lärjungarna hallucinerar. Den förklarar inte Paulus som inte ville tro att det är sant. Hallucinationer sker alltid med de som har en övertygelse om att man vill att det ska ske. Inte som försöker motbevisa något annat. Inte som en motbevisning. Så ska det vara en bra förklaring så måste du också förklara alla fakta. Men det är också bra att veta någonting om hur hallucinationer fungerar. Hallucinationer är på många sätt som drömmar. De är enskilda upplevelser. Jag kan inte ha en dröm där jag drömmer att jag är på Hawaii och sen så vaknar jag mitt i natten efter den så bara säger jag till min fru: vakna, jag har en jättehärlig dröm liksom. Jag är på Hawaii, om du somnar så kan vi åka till Hawaii tillsammans. Så fungerar det inte, och så fungerar det inte hallucinationer heller. Både drömmar och hallucinationer är individuella upplevelser. Men då kanske någon säger, men vänta, kanske var det så att lärjungarna stal kroppen? Okej, för det första så behöver de ta sig förbi vakten. Men för det andra så skulle det innebära att lärjungarna valde att lida och dö för något som de visste var en lögn. Varför ska man hitta på en berättelse som man vet är falsk och sen var beredd att dö och lida och dö för den? Jag tror inte att det går ihop. Och här kan jag bara rekommendera att söka på den på YouTube. Det finns någon som gjort en film om hur osannolikt det är. De skådespelar lärjungarna som hittar på den uppståndelsen. Om de vill ha den länken sen. Den är en bra gjord film. Varför skulle någon hitta på någonting som man vet är en lögn? Men jag tror att om man pratar med människor på gatan så tror jag att det här är den vanligaste förklaringen istället en annan. Kommer ni ihåg det som studenten sa i början? Jag kan bara inte tro på det övernaturliga. Jag kan bara inte tro att ett mirakel har skett. Så det man egentligen säger är: jag har inte problem med de fakta du lägger fram. Men jag har svårt att tro att något övernaturligt har skett. Och det här kan man se både bland forskare som räknar ut det. Man använder ontologisk naturalism. Alltså man har bestämt sig för innan att det är bara naturalistiska förklaringar som räcker. Men också bland vanliga människor. Att man har svårt att tänka att det skulle skett något övernaturligt. Man har en världsbild som säger att mirakler inte sker. Man har bestämt sig innan för vad som kan vara sant. Och jag tror inte att det är ett speciellt bra sätt att göra en historisk undersökning på. Att bestämma sig för vilka förklaringar som är giltiga innan man gör själva undersökningen. Jag tror att man kan göra ett riktigt bra historiskt case för att Jesus uppstod. Och för mig var det här en av de sakerna som övertygar mig när jag själv blev kristen när jag var 20 år gammal. Men det här är inte bara ett fakta som vi studerar och sen går vidare ifrån. Det här är sånt som kan få förvandla våra liv. Och som kan fylla den här längtan som finns i våra hjärtan. Och jag tänkte jag skulle avsluta med att berätta hur. Och jag ska göra det genom att berätta om ett av mina stora nördintressen i livet. Nämligen Marvel. Är det någon här inne som har sett Marvel-filmerna? Det är fler som vet vad ordet apologetik är än som har sett Marvel-filmerna i alla fall. Det tycker jag är positivt på något sätt ändå. Jag och min fru har sett de flesta av dem på bio i alla fall. Hur många har sett Endgame? Några stycken i alla fall. Det här är den filmen som avslutar hela Marvel-sagan som byggt upp under 28 filmer. Och det finns ett tema i den här filmen som finns med i nästan alla stora berättelser. Den börjar med att Thor, som är tillfångatagen av Thanos, skurken, och Loke, Thors bror, måste välja om man ska låta Thanos döda Thor eller om man ska ge honom en av evighetsstenarna. Ska jag välja liv i utbyte mot seger? Spolar man fram lite i filmen så ser man Gomorra som säger åt Star-Lord: jag vill att du dödar mig så att Thanos inte kan använda mig för att få tag i själstenen. Hoppa fram lite så kan man se Scarlet Witch och hennes pojkvän Vision. som har en av de här stenarna i pannan. Och de måste avgöra, ska de förstöra stenen så att Thanos inte kan få tag på den? Det är farligt om man får tag på den. Men det som händer då om de förstör den är att Vision dör. Lite längre fram så kommer den mest episka scenen i hela Marvel. Iron Man slåss mot Thanos och Doctor Strange måste välja. Ska jag låta Iron Man offra sig eller ska jag låta Thanos få den sista scenen? Så ser du temat. När är det okej att offra ett mänskligt liv? Det är liksom den återkommande frågan. Thanos tycker att det är okej att offra halva av allt levande för att rädda den andra. Captain America säger, vi är inte sådana som sysslar med att byta liv mot liv. Det enda sättet att rädda universum uppenbarar sig, det är att hjälten frivilligt lägger ner sitt liv och offrar det för att rädda alla andra. Är det någon som känner igen den berättelsen? Sann kärlek offrar sig inte för någon, sann kärlek offrar sig själv för andra. Sann kärlek offrar inte andra. Sann kärlek offrar sig själv för andra. Och det var precis det som Jesus gjorde på korset. Det var därför Jesus sa, det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Marvel gjorde 28 filmer, 10 år, miljarder dollar och försöker berätta den bästa hjälteberättelsen man kan berätta. Och när de gör det så kan de inte komma undan den kristna berättelsen. Jag tror inte att de gör det med flit, men jag tror att den här berättelsen finns i djupet av alla människors hjärtan. Om man ser det här i andra filmer som Big Hero 6 när Baymax offrar sig, insidan ut när Bing Bong offrar sig, så börjar man kolla efter det här så hittar man det överallt i filmer. Vi vet att den största kärleken är den som offrar sig för någon annan. Så Marvel är påhittat. Disney är påhittat. Men berättelsen om Jesus är sann. Och det finns goda skäl till att tro att den är sann. Jesus dog på ett kors, det kan vi veta. Jesus grav hittas tom, det finns det goda skäl för. Jesus visar sig för både lärjungar, fiender och skeptiker efter sin död. Och det här förvandlar lärjungarna till en grad att de är villiga att dö för den övertygelsen. Det finns ingen naturlig förklaring som håller. Den bästa förklaringen är den som lärjungarna själv gav. Att Gud uppväckte Jesus från döden. Och det här betyder att det finns en Gud, kristen tro är sann. Och det finns ett evigt liv. Det här är den mest betydelsefulla händelsen i hela historien. För den säger, du är inte ett misstag. Du är skapad i Guds avbild. Du har en plan, Gud har en plan och en vilja för ditt liv ända in i evigheten. Och om du vill bli fri på riktigt så kan du ta emot Jesus som din frälsare. För han är vägen till Gud. Genom sin död och uppståndelse. Jag ber en bön som avslutning.